Hjälten av Dean Koontz. I översättning av Helene Larsson. Uppläsare Torsten Wahlund. Den här berättelsen är fiktiv. Namn, personer, platser och händelser är antingen sprungna ur författarens fantasi eller påhittade. Alla likheter med verkliga personer, levande eller döda, händelser eller lokaler är helt slumpmässiga. Till Mike och Mary Lou Delaney. Tack för er generositet, för er vänskap och för alla roliga stunder. Även om ni många gånger inte förstår varför vi skrattar åt er. Med er. Vi skrattar med er. Vi älskar er. Jag ska berätta en stor hemlighet för dig, min vän. Vänta inte på yttersta domen. Den inträffar varje dag. Albert Camus. Hjälten. Del 1. Rätt plats vid fel tidpunkt. Kapitel 1. Det händer att man kan se en dagslända sväva över vattenytan på en damm, så nära att den skapar krusningar på ytan, lika fina som spindelväv. På så sätt kan den undvika fåglar och fladdermöss som försöker fånga den i flykten. Timothy Carrier var 1,92 lång, 95 kilo tung, hade stora händer och ännu större fötter, så han kunde inte hålla lika låg profil som en svävande dagslända, men han försökte. Han hade kraftiga arbetskängor och gick som John Wayne, något som kom helt naturligt för honom och som han inte kunde göra något åt. Men han lyckades ändå gå in på Lamplighter Tavern och fortsätta till den bortre delen av lokalen utan att någon lade märke till honom. Ingen av de tre männen som stod i kortsidan av den L-formade baren tog någon notis om honom. Det gjorde inte heller något av paren som satt i två av båsen. Han satte sig på stolen längst bort, dit lamporna, som fick den melassfärgade bardisken av mahognet glänsa, inte nådde med sina smala ljuskäglor, och suckade belåtet. Om han stod vid ytterdörren och tittade, så såg han ut som den minste mannen i lokalen. I den främre delen av baren stod den gamla tågvagnen. De som valde att sitta in i den en lugn måndagskväll var troligtvis ganska lågmälda. Lamplighter Taverns ägare hette Liam Roney, och den här kvällen var han den enda som jobbade bakom bardisken. Han tappade upp en fatöl och ställde den framför Tim. "Om du skulle komma in här någon kväll med en dejt," sa Roney, "så skulle jag dö av chock. Varför skulle jag ta med mig en dejt till det här skitstället? Du känner väl inte till något annat än det här skitstället? Jag har ett favoritställe där jag brukar köpa munkar." "Visst, och efter att ni har tryckt i ett gäng munkar med glasyr så kan du ta med henne till någon stor dyr restaurang i Newport Beach och sitta på trottoarkanten och titta på när upppassarna parkerar alla flotta bilar." Tim smuttade på sin öl. Roney torkade av bardisken trots att den var ren, och Tim sa: "Du hade tur som träffade Michelle. Det finns inga som hon längre. Michelle är 30, precis som vi. Om det inte finns sådana som hon längre så undrar jag var hon kom ifrån då. Vem vet? För att kunna bli en vinnare så måste man ge sig in i leken," sa Roney. "Jag är med." "Det är man inte när man spelar basket med sig själv." "Oroa dig inte för mig. Jag har kvinnor hemma hos mig stup i kvarten." "Visst," sa Roney. "Som kommer två och två och pratar om Jesus." "Det är inget fel med det. De bryr sig om vad som händer med min själ." "Har någon någonsin sagt till dig att du är en sarkastisk jävel?"
"Du har gjort det. Så där 1,000 gånger. Men jag tröttnar aldrig på att höra det. Det var en snubbe här tidigare kväll. Han är 40 och har aldrig varit gift. Och nu har han fått testiklarna bortskurna." "Vem har gjort det?" "Det var någon läkare."
"Kan jag få namnet på den läkaren? Jag har ingen lust att hamna hos honom av misstag."
"Killen hade cancer. Grejen är den att han aldrig kommer att kunna få barn nu."
"Vad är det som är så fantastiskt med att få barn? Med tanke på hur världen ser ut."
Roney såg ut som någon som gärna ville ha svart bälte i karate, som hade försökt krossa betongplattor med pannan, trots att han aldrig hade gått någon kurs. Men hans ögon var blåa, vänliga, och hans hjärta var gott.
"Det är ju det enda som betyder något. Fru, barn, en trygg plats att vara på, medan resten av världen faller samman."